Vi ska förenas i bön i Jesu namn. Kära Herre Jesus, kom du och undervisa oss. Låt din heliga ande föra ditt ord in i våra hjärtan, så att det får bära frukt, så att det får göra oss ståndaktiga, att stå fasta i den kamp vi har att utkämpa under den onda tid vi lever i. Och så får möta dig den dag du återvänder, med glädje, med tillförsikt. Och hjälp oss också att denna sunda lära som du undervisar skulle få ge oss sådana fötter att vi också är beredvilliga att gå ut till våra medmänniskor och förklara för dem hur viktigt det är att de tar vara på ordet medan det är tid. Ja, Herre, vi lämnar denna stund i dina händer. Kom du själv och undervisa oss. För ditt utgjutna blods, din kärleks skull. Amen. Som utgångspunkt för den här predikan har jag fått en av texterna för den här söndagen från Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel. Där Paulus skriver, vi kan läsa dessa ord och lyssna till dem i Jesu namn. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Amen. Det är ett kryss som är borta för att det ska höras där, så att om du, men du behöver, tror jag, inte göra någonting. Sätt det närmare. Behöver du hjälp, Lars-Erik? Ja, jag tror att du får lita på att det är okej. Den här texten, den kunde vi sammanfatta med en rubrik. Kampen för den sunda läran. Kampen för den sunda läran. Vi ska se på den rubriken ur två aspekter utifrån den här texten. För det första, hurudan är den kampen? Kampens väsen. Och för det andra, några olika sätt som djävulen försöker förföra oss med och som vi måste kämpa emot. Det första är då kampens väsen, och det finns två aspekter av det också som jag tänkte på här. Det är det att det å ena sidan gäller predikanter och å andra sidan för alla kristna. För predikanter finns det en mening i Konkordieformeln som lyder: för att bevara den rena läran och bibehålla en fast grundad och gudbehaglig endräkt i kyrkan är det nödvändigt att icke blott rätt driva den sunda läran utan även tillbaka visa dem som motsäger den och lär annorlunda. Och för alla kristna finns det en undervisning i Johannes 10 där Jesus säger: fåren följer honom, det vill säga den gode herden, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort ifrån honom, därför att de inte känner igen främlingars röst. Den här texten talar om den sunda läran. Det är ett mycket allvarligt ord. Visst är det i första hand riktat till dem som predikar. Predika ordet, säger Paulus till Timoteus, i tid och otid. Men det gäller också oss alla kristna. Allvaret i den här texten, den understryks av att Paulus tar Gud till sitt vittne. Han svär inför det som är högst i hela universum. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus. Han vill understryka det här. Det här är det som är det ytterst mest allvarsamma av allt. Att vi lyssnar till herdens röst medan det är tid. Och inte råkar ut för frestarens förförelser. Fåren följer honom, men en främling följer det inte utan flyr bort ifrån honom. Det behövs först lära av herden. Herden behöver lära oss hur vi ska följa honom. Vad det betyder att han är vår herde. Och när vi känner hans röst så ser vi vad som är falskt, så att vi kan fly bort från det som förför, leder oss vilse. Är det inte så i vår tid att läran är så svag att många inte längre ser farorna? Man ser inte det falska som kommer smygande. Jesus och apostlarna har en allvarlig undervisning många gånger om det här. Jesus säger i Matteus 7 att de falska lärarna kommer som ulvar i fårakläder. Vargar som har förklätt sig till får. Då förstår ju inte fåren att det är farligt. Om de ser en varg komma som varg, då flyr de. Paulus säger i Galaterbrevet att de falska apostlarna spionerar på vår frihet. De näslar sig in för att spionera på vår frihet. Och i Romarbrevet 16 säger han att de kommer med milda ord och med vackert tal. De kommer med sådana ord att man upplever det här är ju rätt och det här är bra. I andra Korintherbrevet 11 säger han ytterligare att de kommer att Satan själv skapar sig som en ljusets ängel. Ja, visst är det svårt då. Idag är förförelsen verkligen stor. Det behövs ett klart budskap, den sunda läran. Inte inlindat, inte invecklat. Nej, när Paulus talar om den sunda läran så använder han ord som bestraffa, tillrättavisa, förmana, med allt tålamod och all undervisning. Undervisning, det är detsamma som lära. Det är ett ord som ofta används lite förklenande eller som man inte riktigt vill kännas vid. Lära. Det är väl inte det som är det väsentliga. Det väsentliga är livet. Men det här beror på att man inte står ut med den sunda läran. För den sunda läran är grunden för allt kristet liv. Utan en rätt lära finns det inte heller något rätt liv. Istället står det, samlar man ihop lärare eftersom det kliar i öronen. Det är ju en väldigt bra bild och man kommer ju kanske att tänka på katten som man kliar bakom öronen och smeker för att den ska börja spinna. Och det behöver man inte hålla på med länge, så då är katten med. Och det är lite på samma sätt med det här och människor som vill ha någon som kliar oss bakom öronen, som smekar oss med hårs för att vi ska trivas och tycka, oj, vad han talar vackert. Det här var skönt. Man blir så glad. Men istället så är budskapet som förknippas med orden den sunda läran många gånger en sån att vi blir illa till mods. Vår gamla natur kan nämligen inte tåla den. Vi blir illa berörda när vi blir avslöjade, hurdana vi är i vår natur. Man vägrar lyssna till sanningen, säger Paulus. Man vänder sig till myter. Det är underligt att tänka att det här skrevs för cirka 1940 år sedan. Det är så otroligt aktuellt. Precis som om det skulle gälla förkunnelsen i vår tid. Och visst gör det. Paulus, han hade ju Guds ande som uppenbara för honom hur det skulle bli. Då ska vi se på några av de förförelser som djävulen kommer med. Jag har i den mängd som det faktiskt finns valt tre. Det första, det är att förneka Guds ord och ta bort dess kraft. Att förneka Guds ord och ta bort dess kraft. Det står så här, de vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Skulle Gud ha sagt, det var den första förförelsen som människorna råkar ut för. Idag säger man på samma sätt, Bibeln, vad är nu det? Det är ett uttryck för människornas tankar och funderingar för 2000 år sedan, och mer än så. De lärda försöker gå bakom texterna och se vad Lukas och Paulus egentligen har tänkt eller varifrån de har fått sina tankar. Har de fått den från de gamla babylonierna? Är det månne någon egyptisk vishet som man har snappat upp här? Eller är det de gamla judiska seloterna eller någon annan av de här riktningarna som har sagt så här? Men om det är så att Lukas och Matteus och Paulus har snappat upp saker från sin samtid som de sen har återgivit i evangelien och i sina brev, då är det ju verkligen så att Bibeln inte håller. För då är den ju ett barn av sin tid. Då har den ju kommit till så att den ska återge vad människor tänkte och kände på den tiden. Om det var så att Paulus hade snappat upp det här från vishetstraditioner och från olika ställen, då är det minsann inget speciellt med Paulus idag. Då kan vi kasta bort honom. Men det är inte så. När Paulus i Galaterbrevet säger att han fick sin uppenbarelse av Jesus Kristus, han rådgjorde sig inte med någon människa, utan han fick undervisning av Jesus Kristus. Och då ställer han upp och strider för det och säger, om någon kommer med ett evangelium som är ett annat evangelium än det vi har predikat, då var han förbannad. Det här är verkligen auktoritet. Därför att det kommer inte från andra mänskliga traditioner, utan det kommer från Gud. Det är Guds ande som har gett honom det här. Och därför har han makt att fördöma villfarelsen. Den sunda läran, den kommer ofta med tillrättavisning och kritik. Den smekar inte folk, utan den gör, som jag också sa redan, ofta lyssnaren bedrövad. Det här uttrycker Paulus med orden, bokstaven dödar. I tidningarna har vi fått läsa om vad lärda människor, biskopar, menar att det här betyder på kyrkodagarna för en tid sen. Nämligen att bokstaven är bibeltrohet eller fundamentalism, medan anden, det är att vara fri från bokstaven. Anden gör levande, säger man, då man är fri. Men i själva verket betyder ju det här, bokstaven dödar, det är lagen som talar om oss, hurdana vi egentligen är inför Gud, den dödar. Den tar ifrån oss vår egen berömmelse, och den visar att du har ingen berömmelse kvar. Du är förtappad sådan du är dig själv. Och det är inte roligt att höra. Det är ingen nyhet att vår tids kyrkliga ledare anpassar sig efter tidsandan. Vi hörde ju om det här redan på förmiddagen. Det här ska fördömas. Men idag vill man ta ifrån kristna makten att fördöma falsk lära. Det passar inte in. Vem är du som dömer, säger man. Men då blandar man samman livet och läran. Läran är nämligen Guds. Och om det i Kristi lära, den sunda läran, står en fördömelse av den som kommer med ett annat evangelium, så är det inte vi som fördömer. Då är det Gud som dömer. Och den domen måste gå. Den måste drabba oss. Vi har bara att använda Bibeln som vittne. Det här är en avgörande sak för predikanten. Om vi uppehåller oss lite kring det också nu. Det är nära till hands en lockande sak att predikanten vill anpassa sitt budskap till åhörarna. Man vill ta reda på vad åhörarna önskar. Men en förkunnare ska inte sträva efter att predika så att åhörarna efteråt kommer och berömmer. Ja, visst kan det vara bra för en predikant också att få höra ett tack. Men det finns risk att förkunnare tänker igenom och frågar efter vad man ska säga för att människor ska komma och berömma. För att det ska kännas bra. För att man ska bli omtalad som en god predikant. Då kan det vara så att man medvetet lämnar bort sånt som kan uppfattas som kritik. Eller sånt någon kan känna på sig att det här drabbar mig. Men det är just det en rätt predikant måste kunna göra. Han måste bestraffa och tillrättavisa. Det finns en detalj i Paulus berättelse om sin omvändelse i Apostlagärningarnas 26 kapitel som är mycket intressant. Han talar inför Agrippa, berättar om hur han blev omvänd, slagen till marken på Damaskusvägen. Och så berättar han om vad Jesus sa, Apostlagärningarna 26 från 16. Stig upp och stå på fötterna, ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. När jag räddar dig undan ditt eget folk. Det är farligt att vara bunden av sitt eget folk. Att man ska handla så och säga sådana ord så att det egna stöder och stöttar och talar gott om en. Paulus var fri. Han var befriad från att tala så att det skulle behaga sina egna. Och förresten så ska det inte finnas någonting sånt som heter anhängare. Inget annat än anhängare av Jesus Kristus, efterföljare. En predikant ska inte ha anhängare. Det andra som djävulen vill förföra oss med är att förvränga evangeliet och ta bort dess kraft. Det står i början av texten: jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda. Som ska döma levande och döda. Paulus anlägger ett domsperspektiv på detta. Vad håller inför domen? Ingenting annat än Jesu Kristi rättfärdighet. Kommer någon med sitt eget, så är han fördömd. Och nu går predikan i grund och botten ut på detta ena. Att göra människorna, åhörarna, beredda på att det kommer en dom när det gäller att vara beredd. Det kommer en dom och den domen ska åtskilja människor som inte har brytt sig om Jesus. Dessa fördöms till helvetet. Till evigt straff. Och dessa som har behövt Jesus, som inte har haft sig själva att hoppas på, utan som har behövt Jesu Kristi rättfärdighet, de ska få höra: kom till mig. Ta i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse. Ja, det här domsperspektivet är det grundläggande i förkunnelsen. Den som har sonen, han har livet. Men den som inte har sonen, han har inte livet. I dagens förkunnelse tar man bort udden från lagen. Men man delar ut en oändlig evangelisk frihet. Vi har hört om riskerna för det här tidigare. Man säger: Gud tar emot dig som du är. Alla trösklar ska bort. och vi får leva i en oändlig förlåtelse. Vad vi än har gjort och gör, så vi är alla svaga. Vi är svaga och syndfulla människor. Och Gud accepterar oss som vi är. Ja, visst låter det bra. Det är den tryggheten många människor lever på idag. Och det är fel. Det är så fruktansvärt fel. För Gud accepterar oss inte sådana som vi är. Han accepterar inte oss, dig och mig, eftersom vi är syndare. Han accepterar bara Jesus Kristus. Och bara den som har Jesus kan komma inför honom. Med frimodighet då visserligen. Men vi kan inte komma sådana vi är. Han älskar oss sådana som vi är. Ja, det gör han. Och det är ju därför som han sände Jesus hit i världen. För att ta på sig vår syndaskuld och för att ge oss sin rättfärdighet. Så att vi får vara frimodiga inför domen. Men inte därför att han bara i allmänhet tycker om oss. Utan därför att Jesus har gått i döden för att frälsa oss. Det här budskapet att Gud tar emot oss och accepterar oss sådana som vi är. Som man uttrycker på olika sätt, som att Guds kärlek är som stranden och som gräset. Det är så oändligt och det är så evigt och det är så bra allting. Det är så vanligt idag. Och det är en så radikal förvrängning av Bibelns budskap. En så farlig villolära som djävulen kommer med. Vi kan se lite vad Jeremia säger. Som kämpar så mycket med motsvarande verksamhet och profetior. I Jeremias 23 kapitel från vers 16 säger Herren så här. Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun. Om igen säger de till dem som föraktar mig. Herren har sagt, det ska gå er väl. Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de, ingen olycka ska drabba er. Så säger de falska profeterna. Ingen olycka ska drabba er. I Jeremia 6:14 säger Jeremia, präster och profeter far allesammans med lögn, för de tar det lätt med helandet av mitt folks skada. De säger allt står väl till. Allt står väl till. Och dock står icke allt väl till. På grund av det här anses bibeltrogna ofta vara lagiska och driva gärningslära. Eftersom vi är tvungna att visa på Guds helighet och hans vrede när han möter synden. För det tredje, djävulen försöker splittra vår församlingsgemenskap. Det står så här, det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. I första Korintsebrevet 1 går Paulus hårt till rätta med söndringar i församlingen. Vi ska vara eniga i allt, vi ska hålla ihop. Samtidigt är Paulus mycket hård när det gäller falsk lära. Dra er ifrån dem, säger han. Hur kan han säga det? För det splittrar ju om man drar sig ifrån. Det finns en sak som får splittra kristna och som ska splittra människor. Falsk lära. Falsk lära ska inte tolereras. Särskilt, den måste vi dra oss ifrån. Men det finns inget annat som får splittra oss. Särskilt inte mänskliga svagheter så länge det inte är frågan om uppenbar fasthållen synd. Och likväl är det så i vår tid, så var det på Paulus tid, att det var de mänskliga svagheterna som splittrade. Paulus säger, ni ska hålla ihop. Hebreerbrevet säger, låt oss inte överge våra egna sammankomster som några har försett. Det är viktigt att vi samlas, att vi lyssnar till Guds ord. Men samtidigt måste den falska läran bestraffas och vi måste överge den. När den falska läran tolereras har splittringen redan kommit in. Det är därför som Paulus tvingas att använda sådana ord som bestraffa, tillrättavisa, förmana. Och Jeremia, han får i uppgift att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva innan han kan bygga upp och plantera. För att vi ska ha en rätt gemenskap måste den falska och förförande gemenskapen brytas ner. Men sådant tal är inte gångbart idag. Den sunda läran är inte accepterad när den kommer med sådant nedrivande. Istället vill man höra det som kliar i öronen. Och där finns det sådana ord som tolerans, och där är det också endräkt och sammanhållning som är ord som är högsätet. Har du förresten tänkt på hur många gånger Jesus och apostlarna varnar oss för att ha gemenskap med de falska lärarna? Och har du jämfört med det som idag undervisas om falsk lära? Gör du det, ska du se att det idag läggs ett lock på den typ av förkunnelse som inte är förenlig med tidsandan. Det som är politiskt korrekt. För att ta ett exempel, du såg kanske biskopsdebatterna i TV eller kanske rent av själva med på någon av dem. Kan du tänka dig att någon där skulle ha tagit upp enskilda uttalanden av en medkandidat och förklarat det vara falsk lära som måste drivas ut? Nej, det skulle genast ha stämplats som påhopp. Som kötslighet, som personangrepp. Sånt ska man inte syssla med idag. Men det var just precis det som Jesus och apostlarna sysslade med. Tänk på hur Jesus, som Matteus berättar i 23 kapitlet Matteus evangeliet. Tänk på hur Jesus stod mitt ibland fariseerna och de skriftlärda och sa: "Ve er, fariseer och hycklare." Han pekade ut deras synder i klartext. Han varnar för deras surdeg. Paulus berättar i Galaterbrevet 2 om hur han träder offentligt upp mot Petrus, den främste av Jesu lärjungar, eftersom han hycklade. Det måste ha känts väldigt svårt för Petrus, stöttepelaren i församlingen. Men det var farligt för tron, och det hyckleriet måste avslöjas. I 1 Timoteus brevet 5:20 säger Paulus att en sån som syndar offentligt måste offentligt bestraffas. Och det gäller speciellt predikanter, präster. För det finns ingen större synd än att predika falsk lära. Och det måste offentligen avslöjas. I Titusbrevet 3:10 så står det också att vi inte ska samtala och söka kompromisser med de falska lärarna i oändlighet. Det står: "En villolärare ska du visa ifrån dig sedan du en eller två gånger har varnat honom. Sen ska du visa honom ifrån dig." Vi sammanfattar. Det som skapar enhet är sanningen. Det är inte kärleken. Det är den sunda läran. Det är den som skapar enhet. Den ska predikas tillsammans med bestraffning och förmaning. Denna sunda lära är vi satta att kämpa för. Enligt Judas, vers 3. Vi uppmanas att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Johannes säger i sitt första brev: "Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig." Där finns gemenskap. Kampen består i att ta vara på skriften, ta vara på Guds vapenrustning, kläden på dig och håll fast vid Jesu apostlarnas sunda lära. Då får Gud äran. Då kommer du visserligen att få äran att lida samma smälek som Jesus och apostlarna under den korta tid vi har att leva här på jorden. Men det finns ju så mycket större att vänta på, att när den dagen kommer få gå in i den himmelska saligheten, där denna tidens lidanden intet betyder. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Tack kära Jesus för dessa stora löften. Och hjälp oss att ta vara på dem medan tid är. Tack för att du har vunnit seger över djävulen. Och över att vi inte behöver frukta att falla när vi är hos dig. Men Herre, hjälp oss att vara rädda för att komma bort från dig. Amen.